Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, Fader, Son och Ande, kom och lär oss det vi behöver veta för att undgå att skäras av från vinträdet och kastas bort till den eviga elden. Ge oss den saft som vi behöver från den äkta vinstocken för att kunna bära sådan frukt som du har kallat oss till. Amen. Vi lyssnade till predikotexten redan från Johannes evangeliets 15 kapitel, där Jesus antagligen går med sina lärjungar på väg mot sitt lidande efter att ha hållit tal för dem i den övre salen. Trefaldighetssöndagen har temat den dolde guden. Trefaldighet betyder tre sidor, tre olika sidor av samma sak. Men Guds trefaldighet är ett mysterium. Man kan försöka åskådliggöra det med bilder, men man kan aldrig helt göra det. När vi använder parallellbegreppet treenighet så tänker vi på tre i en. Alltså tre personer i en Gud. Om en stund ska vi bekänna vår tro med den atanasianska trosbekännelsen. Det är en bekännelse till det allra djupaste i vår tro. Just till treenighetsläran och också till läran om Jesus Kristus som Gud och människa. Två personer i samma. Vi kan inte förstå Guds väsen. Det är därför som vi har temat den dolde guden idag. Men Gud har uppenbarat sig för oss på ett sådant sätt att vi kan se det och fatta det. Vi har lärt oss om Guds kärlek i Jesus. Det är genom honom som han har uppenbarat sig för oss. Den helige ande har lärt oss och påmint oss om vad Jesus har gjort. Genom sina nådemedel fortsätter han och undervisar och ger oss välsignelse. I dagens evangelium får vi lära oss hur vi ska få kraft att leva som kristna. Den kraften framställs här av Jesus som bilden av en vinstock och dess grenar. I vår predikan ska vi begränsa oss till två saker. Det finns flera, många saker att analysera och ta fram som stora rikedomar i den här texten. Men vi ska peka på två saker. Den första är beskärningen. Alltså hur en kristen prövas. Det andra är vårt beroende av Jesus. Saften från stammen. Och vi börjar alltså med beskärningen. Under vingårdsmannens tuktan. Många gånger står vi som kristna inför frågor som vi inte får svar på. Till dem hör framförallt frågan om lidandet. Varför måste en del lida? Till exempel under svåra sjukdomar och en för tidig död. Varför måste så många människor idag lida under krigets fruktansvärda verklighet? Medan andra igen tycks vara helt befriade från bekymmer och mödor. Ja, tycks. Kanske det inte är det verkligen. Den dolde guden har valt att inte uppenbara allt för oss. Han har gett oss sådana svar som vi i tron tar emot som hans kärleksfulla vägledning och som orsak att upphöja honom överallt jordiskt och tillbe honom i vördnad. Jesus använder bilden av en vinstock. Lika gärna kan vi ta ett äppelträd eller en bärbuske. Om vi vill ha god frukt måste vi sköta om våra träd och buskar. Ett äppelträd behöver beskärning för att ge största möjliga frukt. Ofta är vi tvungna att gallra bort en del kart. Fast det verkar så underligt att ta bort det som ska bli frukt. Men det är nödvändigt för att den frukt som ska bli kvar ska bli livskraftig. Det finns ohyggligt allvarliga sanningar i den här undervisningen. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Han skär bort ofruktbara grenar. Visst låter det hårt, och jag måste fråga mig, inte är det väl jag, Herre, som du måste skära bort? Jag vet så väl att jag inte har någon rätt att vänta något annat. Det ser jag om jag rannsakar mig inför Guds heliga lag. Jag bär inte en sådan frukt som ständigt förhärligar Jesus. Mitt liv är ofta inriktat på hur jag ska få det så bra som möjligt. Hur jag ska bli uppmärksammad. Jag har svårt att se mina egna fel, men är snabb att påtala andras misstag och svagheter. Och frukten, den syns ofta i elaka och sanningslösa ord om andra. Hur blir det då den dagen när jag ska göra räkenskap? Om vi tänker på vad Paulus skriver i 2 Korintierbrevet 5. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Hur ska jag klara mig i den granskningen? Ännu hårdare blir det längre fram i vår text när Jesus säger: om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden. Och de bränns upp. Så här gör vi också med de grenar av äppelträdet som vi skär bort och som torkar. Eller de grenar av bärbusken som vi gallrar bort för att ge mera livsrum åt de andra. Det låter kanske inte så märkligt, men när det gäller den beskärning och avskärning som sker i det andliga vinträdet är det oerhört allvarligt. Här möter vi en oemotsäglig beskrivning av helvetet. Den verklighet som möter den som inte lever i Jesu gemenskap när han ska möta honom på den yttersta dagen. Jesus talar också på andra ställen om det här. Han talar om det brinnande Gehenna. Namnet Gehenna var på den tiden en avskyvärd plats. Hinnoms dal utanför Jerusalem. Där hade det i historien skett hemska saker. Israels kungar hade offrat barn åt Molok, åt avguden där. Sen blev dalen en avfallsplats där man ständigt eldade för att hindra sjukdomar att spridas. Och namnet kom att bli benämningen på en fruktansvärd ondska. Framförallt en beteckning på helvetet. Som Gud har berett för att all ondska, inklusive djävulen och hans änglar, ska få ett definitivt slut. Det går inte att förneka läran om de eviga straffen, om man vill vara trogen mot Jesu ord. Frågan om rättvisan i de eviga straffen hör till den dolde guden. Det kan vi aldrig reda ut med vårt förstånd. Vi har inte fått någon uppenbarelse om det. Vi får bara veta en del. Men vi får veta tillräckligt mycket för att vi ska förskräckas och söka den Gud som har uppenbarat sig i sitt ord. Det är det vi har att vända oss till Guds ord. Vi ska inte vända oss till frågorna och spekulationerna om den dolde guden. Det har behagat Gud att inte uppenbara allt för oss, för i så fall skulle vårt förstånd gå i kras. Vi ska inte fråga efter sånt som han inte har uppenbarat. Sanningen om de eviga straffen finns i Bibeln. För att vi ska se varför Jesus har kommit till jorden. Varför han måste gå igenom så svåra lidanden. Och också själv bära det svåraste av alla lidanden. Att vara övergiven av Gud. Han måste lida helvetets kval. För att du och jag inte skulle behöva lida det. Han måste lida den död som skulle göra att du och jag inte behöver dö den eviga döden. Jag hörde en gång en fin sammanfattning av det som vi brukar kalla det saliga bytet. På det liv jag inte levde, på den död jag inte dog, grundar jag ett evigt liv. På mitt liv håller det inte att grunda något evigt liv. Det är fullt av synd och brist. Det hjälper inte att jag dör ett rättmätigt dödsstraff för min egen synd. Det är på min frälsares liv och död som mitt hopp för evigheten är grundat. Den grunden håller. Därför ska du och jag få vara trygga när vi håller oss till Jesus. På hans liv får vi grunda vårt hopp. På hans död grundas hoppet om evigheten. Därför är det så viktigt att vi inser varför vi behöver vinträdets saft för att vi ska leva. Nu måste vi här göra en viktig åtskillnad. När Gud skär bort de torra grenarna eller när han tuktar dem som är onyttiga och kanske ruttna, då är det en följd av synden. Det är ett rättvist straff för den ondska som inte har någon rätt att finnas i Guds närhet. Men när Guds barn, de levande grenarna i vinträdet, beskärs för att bära mera frukt, då är det inte straff. Då är det föremål för Guds godhet och kärlek. Det kallas prövningar och fostran. Det sker för att vi ska bära mer frukt. Inte för att slå ner oss och göra oss odugliga. Nu kommer vi här in på vårt andra ämne. Vårt beroende av Jesus. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det ligger en stor teologisk sanning i den här satsen. Vi kan inte göra någonting utan Jesus. Idag på trefaldighetssöndagen understryks att det gäller hela gudomen, alla tre personer. I Johannes 6 säger Jesus: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och Martin Luther uttrycker den helige andes uppgift så träffande i förklaringen till den tredje trosartikeln i Lilla katekesen. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Senare i samma kapitel understryker Jesus igen denna sanning. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Det var en målsättning, det var ett syfte, ett mål för oss var och en. Jag har bestämt er till att gå ut och bära frukt. Känner du dig onyttig? Har du inte någon livsuppgift? Glöm det. Här ser du vilken uppgift du har. Men den här meningen slår i ett slag sönder alla våra försök att komma till Gud och beveka honom med böner och hänvisa till vårt val. Vi har ingen chans. Det är inte vi som har valt Jesus. Han har valt oss. Och varför har han gjort det? Först och främst till att vara hans egna. Här i tiden först, men framförallt i den eviga härligheten. För det andra för att vi ska gå ut och bära frukt. Alltså för att också andra ska få del av samma välsignelse. Det är därför han beskär oss som en vinstock. Därför visar han oss sin stora kärlek genom att dukta oss och inte låta oss växa vilt. Allt har samma syfte. Barnets sanna väl alena. Som vi sjunger i en psalm. Bibeln ger oss en fullständigt klar uppenbarelse om hur Gud har arbetat och ännu arbetar för att frälsa oss. Här finns ingenting gömt. Han har före världens skapelse utvalt oss i Kristus till att vara heliga och fläckfria inför honom. Så står det i Efesierbrevets första kapitel. Han har sänt oss Jesus för att som den enda människan leva ett heligt liv. Och han har som oskyldig gått in under straffet för vår synd och lidit döden för den. Han har uppstått som den första för att ge oss ett hopp att också vi ska uppstå på samma sätt. Och så kommer han till oss när vi döps och lägger på oss var och en den rättfärdighet som Jesus skaffade oss och hela världen. Det här gör han för att ingen ska tänka att vi har någon andel i eller ära av frälsningen. Då vi läser vidare i Efesierbrevets andra kapitel ser vi tydligt det här. Av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. För att vi ska få den här tron och dess livsavgörande frukter använder Gud ett medel, nådens medel. Det är andens redskap för att föra oss till Jesus och bevara oss hos honom. Vi behöver en ständig tillgång till den livgivande saften från vinträdet. Den kan vi inte vara utan en enda dag, lika lite som vi inte kan leva utan mat. Ja, vi kan vara utan mat någon dag, ändå överleva. Kanske det går att vara utan Guds ord någon dag och ändå överleva andligt. Men det är farligt. Och då måste vi ha det tidigare inlärda ordet med oss som den helige ande kan påminna om. Vi behöver impregneras med Guds ord ända från barndomen för att anden ska få använda det när den rätta tiden kommer. Tänk på vad Paulus påminner Timoteus om. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Det finns sådana som har kommit till tro utan att de just då har hört eller läst Bibeln. Men genom att den helige ande påminner dem om ord som de tidigare har lärt sig i sitt liv. Det är värdefullt att ha med sig en bank av bibelord som anden kan använda sig av. På samma sätt är det oerhört värdefullt att ta med sig en uppsättning av goda psalmer och sånger som färdkost. När Paulus och Silas satt i fängelse i Filippi sjöng de för de andra fångarna och fångvaktarna. Troligen sjöng de saltarsalmer. Våra gamla kära sånger kan bli till evighetsnytta när den onda dagen kommer. Eftersom Gud vet att vi är svaga ger han oss sin livssaft rent konkret genom den heliga nattvarden. Där får vi äta av Jesu kropp och dricka hans blod rent påtagligt genom vår mun. Det ska ge oss förvissning om att vi har del av saften från det sanna vinträdet. Det ska ge oss en längtan efter att ofta få del av den. Försumma därför inte nattvarden där den förvaltas så som Jesus har befallt oss. I allt det här finns det också en varning. Det är farligt att söka sin näring på annat håll än hos Jesus. Idag väller en massa förslag över oss med anspråk på att ge oss hälsa, krafter, mening i livet, frid. Därför heter det i sången: många röster ska du höra som ej utgått från din Gud. Det är allvarligt att vi söker oss till andra källor än det som den helige ande har uppenbarat för oss i sitt ord. Om den livsviktiga saften blir förgiftad så kan den döda oss. Djävulen försöker lura på oss en mängd olika sätt. Låt honom inte lyckas. Avvisa honom med den vapenrustning som Guds ord ger. Inte allt som prisas som ande är från Gud. Inte alla som talar om Jesus talar om den korsfäste och uppståndne frälsaren som gav sitt liv för att vi skulle få leva. Uppmaningen att förbli i Jesus betyder att förbli i honom som har kommit till oss genom det ord som hans heliga apostlar har förmedlat. Ingenting annat ska få ta över förmedlingen av näringen som vi behöver för vårt andliga liv. Så vill Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande bli uppenbarad för oss, så att vi till slut när Jesus kommer på molnen för att hämta de sina hem ska få se honom ansikte mot ansikte. Och då inte som dold, utan som uppenbarad i härlighet. Då ska vi få prisa honom i evighet för hans rika nåd och kärlek, som vi bara ser delar av här i tiden. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som genom sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande måste adfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.